There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till 30 plus 3.
Goddag.
Hej. Det är ju onsdag igen. Och ja, man har väl lipat sig lite i alla fall efter Sofies möhippa, även om det satt ganska långt inne.
Så marginellt har man repat sig.
I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed.
Jag hade också så här tisdagen liksom efter möhippan så skulle jag ju börja morgonen med vinprovning som man gör då nu när man går sommelierkursen. Så jag sitter där och bara, idag är temat champagne. Man bara,
fortfarande lite sur.
Och mousserande vin.
Var det första gången du använde spotthinken?
Nej, men jag kan säga att de första vinarna på morgonen, de tog jag inte ens i munnen, utan de doftade jag bara på. Och jag har märkt att jag kan ta ganska mycket på doften. Man måste ju svaka på dem. Men de första två vinarna brukar mest vara så här, bara så att man får uppleva någonting och så pratar man kring vinerna. Sen har man en lunchprovning och den är lite mer avancerad så att säga. Och sen på eftermiddagen så hade vi provning på temat matcha mat och vin, vilket är det jag tänkte att det är därför jag är där liksom. Men det har liksom spiraled out of control och nu blivit så många andra konstiga intressen i det här intresset som är vinvärlden, bland annat.
Berätta.
Nej, men alltså, vi kommer in på det ganska snart, tänker jag. Men det här med romarriket, som nu är det här då. Män som tänker på romarriket.
Ja, som exactly. Hur ofta tänker du på romarriket?
Every day.
Elon Musk.
Ja. Och Mark Zuckerberg som bara så här, vadå, hur ofta jag tänker på romarriket? Jag måste fråga mina döttrar, typ Aurelia, August och Sara. Alltså bara liksom Cesar-namn typ. Så, väldigt roligt. Men jag tänker ju väldigt ofta på romarriket och jag tycker att det är så roligt med vinets väg via romarriket. För det var ju romarna som tog med sig vinet upp i Europa. Så när romarriket expanderade så expanderade ju också vinet. Och innan hade man väl kanske byggt mjöd och liksom vinliknande drycker. Men det var relativt kallt i Europa, norrut ändå.
Ja, det var väl mer spritigt, alltså potatissprit och sånt där skit.
Precis.
Liksom.
Så det här är liksom livets vatten, vinet. Och efter romarna så följde ju också...
Potatissprit kan det förresten inte ha varit förresten. Det kom ju på 1700-talet, va, med Alströmer.
Ja, precis.
Någon annan sprit? Skit i
det. Någon form av rova.
Ja.
Och öl och mjöd.
Precis.
Och Vi, där är inte jag ännu. Och jag tror inte heller att jag går i så här dryck, historisk dryckkurs. Men jag tycker det är väldigt spännande. Så det höll jag på med. Men ja, det. Och sen är jag väldigt intresserad nu av Englands vinmakeri. För att tydligen då är ju England, framförallt syd England, har ju samma lerrike, kalkrike jord som alltså krita liksom. Det vill säga lerkrita stämning som de har i Champagne.
Mm-hmm. Mm. Så... lite Dover-Calais där.
Ja, liksom. Precis. Och nere Sussex. Väldigt känt också för sina avhoppare. Duchess och the Duchess of Sussex och vad heter han? Prince Harry. De har väl Sussexes.
Väldigt känt för sina avfällningar.
Precis. Ja. Men nu är jag så sugen på att åka dit på en vinresa och prova alla deras olika inhemska viner som tydligen ska vara bra, görs på den traditionella metoden, alltså champagne-metoden. Och hålla hög klass.
Ja, men de säger ju det att det, alltså England kommer bli mer och mer av ett vinland. Alltså i och med att klimatet förändras hela tiden så... Så kommer England bli en större och större vinproducent och att det är alltså, inom räckhåll till Sverige är detsamma, södra Sverige. Liksom.
Verkligen. Mm. Mm. Ja, Sverige kommer ju typ spännande. Bli nya Tyskland. Liksom.
Mm.
Ja. Men hemskt om man tänker gott. På det sättet, men ändå gott.
Ja, men det finns bra saker från Tyskland också. Sauerkraut och Autobahn. Och,
Autobahn. Ja. Ja. Alltså det är det jag har gjort sen senast. Vad har ni hållit på med då?
Gjort allt utom att tänka på alkohol.
Ja.
Helt, det har inte funnits i min tanke. Jag har framförallt försökt bara överleva faktiskt. Det var en riktigt saftig känsla av total utbränning efter den här helgen.
Ja.
Man har liksom tömt alla depåer på både energi och skratt och lycko, serotonin och allt vad det är. Så att det har varit, jag har mest tagit mig igenom timme för timme. Men det var ju för att vi hade
skuld. Känner igen dig.
Ja. Nej, så att det har inte varit dödsmycket som har hänt sen sist som är värt att nämna, det kan jag inte påstå.
Nej. Och jag har svarat alla som bara säger, men du har ju redan gift dig.
Ja.
Det har varit ett gäng. Och då är svaret att, ja det har jag. Jag har redan gift mig. Men jag gjorde det under covid. Mm. Och då blev det lite saker kvar som jag var tvungen att bocka av. För att ha gjort det i livet. Mm. Som möhippa till exempel. Som kärleksfest. Mm. Som... ceremoni med liksom tärnor och marschalk. Alltså, när vi gifte oss så var det bara vilket också var helt fantastiskt såklart, att ha bara barnen som vittnen. Och sen en jätteliten tillställning. Det här var ju någon lucka där det var liksom när gränsen gick från 8 personer till några fler, och då smällde vi till bara. Men nu är det som sagt dags. Så därav möhippan nu.
Precis.
Och kärleksfest nu. Men innan jag blev tagen där av er så var jag på något som vi aldrig hann prata om i podden som heter Impact Week. Som Norrsken anordnar. Och det var väldigt spännande. Det var liksom allt ifrån psykedelisk liksom hur man kan bota depression och till jordens undergång snack. Alltså det var högt och lågt, men det var också så här, the Meta Crisis. Jag måste bara ta upp hans namn här. Han heter Daniel Schmachtenberger. Har ni hört talas om honom?
Nej, ingen aning.
Nej, men någon liksom stor tänkare i nutid. Och hans snack var så mörkt. Det var väl lite som liksom Tegemarks sommarprat, kan jag tänka mig. Men också när Niklas Adelbert, som är grundaren till Norrsken, modererar det här samtalet och hela tiden så här försöker få honom att bara, men finns det ingenting vi kan göra? Eller finns det ingen ljusglimt? Och han bara fortsätter och bara, om ni här inne...
Sa du nej?
Ja, jag bara, nej.
Nej, men så här, om inte ni alla som sitter här inne just nu är deprimerade, så är ni liksom psykopater. Då har ni liksom ingen känsla alls i kroppen för. Alltså så här, ni ska vara så deprimerade ni här inne, och alla borde vara deprimerade. Man bara, ja, nej men okej, då ska vi se här. För jag var ju här för att bli liksom lite inspirerad och tänka lite stort. Men då sa han i varje fall, jag bandade liksom en liten grej som var faktiskt det som vi brukar ta upp här i podden ibland, när man känner så här att man har stannat av lite eller man är liksom trött på sitt eget scrollande, att det är verkligen det där liksom som man själv omger sig med. Mm. Att man ska fundera på det lite oftare, att kanske byta ut vissa flöden som man har, som man stör sig på eller som man inte tycker levererar det som man vill ta till sig. Att så här, fundera lite på först vad man har för nyhetsflöde, men också liksom de rösterna och kontorna och podcasten och ja, men allt som du lyssnar på, för det är det som blir kärnan i vad du tar upp och för vidare.
Men jag tänkte på, för det, jag har ju avföljt liksom så här, du vet, Kardashian-figurer och alltså så här, försöka hålla mig från liksom den typen av content som är så här extremytligt där det inte finns liksom någonting annat som kanske inspirerar, eller där allting är bara så här så perfekt liksom. För det har jag väl märkt att jag kan bli ganska deppig av ju. Men ja, det är bra det där. Det är tråkigt att man ska vara deprimerad i övrigt, jag tänker.
Nej, det var en påminnelse om det.
Ja, verkligen. Nej, jag har också efter det då, när jag har liksom ligger hemma i någon slags fortfarande bakis ångest, så tittade jag på den här dokumentärserien Kungen och jag, som Karin F. Klintberg har gjort då. Och det är ju en av mina närmaste vänner, My, har varit projektledare i den. Så jag har liksom fått veta allting under tiden som har hänt liksom de här... Ja, men det har ju pågått. Alltså, de har ju filmat han i typ 2 år och liksom... Ja, det har tagit en jävla lång tid att färdigställa den här. Och den har gått som spelfilm också, som man har sett på bio. Men nu har man fått en liten extended version som går på SVT. Så den finns där att titta på. Men så slog det mig nu när jag också pluggar liksom, vin och sånt där. När vi sitter och pratar om champagne. Och för att det... Jag är ju, som jag sagt tidigare, ändå liksom... Jag måste säga att jag tycker om funktionen med kungahuset. Men jag hamnade en gång i ett jättebråk med Filip Hammar om just det här. Där han var så här, men hur kan du rättfärdiga liksom att vi typ... Alltså, för då blir det ju, de som föds in i kungahuset föds inte fria, och då blir det liksom typ lite som våran underhållning. Att det blir så här,
men det är ju det som är hela grejen, att man kan ju inte rättfärdiga. Det går inte att demokratiskt försvara. Men det försöker man ju inte heller bara för att man är monarkist. Man bara tycker att det är värt det, trots att det inte är demokratiskt.
Om man tänker så här, den PR-maskinen som det är, att så skulle Sverige lägga de pengarna på, eller bara så här bryggen mellan näringsliv och politiken, och allt det där som också han pratar om i den här serien, om liksom hur de kan belysa en fråga till exempel. Så jag tyckte att det var så här rimliga frågor som hon ställde, Karin af Klintberg, där med att så här, det är väldigt lite kultur och HBTQI, men det är ganska mycket liksom LKAB-stämning. Vilket är så här,
det har inte kommit så långt.
Nej, men det behöver de ju jobba på. Och där tror jag också att så här, med Victoria så kommer allt det där komma. För hon har ju liksom öret mot marken verkligen på ett sätt som liksom, man inte riktigt förväntar sig av kungens generation egentligen. Alltså mina föräldrar är ju lite så här, de bara... Ja, absolut. Vi hänger upp en prideflagga, men that's that, liksom. Lite så. Så att man kan ju förvänta sig ganska lite av relationen ändå. Men det slog mig då när jag satt på den här vinkursen, att så här, för jag tänker i det där, och kungen, han är rätt bra på att inte svara på frågan riktigt, liksom, när hon är där och gräver lite om så här, att han inte har drömt om någonting annat. Att han liksom, han svarar att den frågan är ovärdig att ställa. Att så här, Mm. Att han, hur många gånger han tänkt bara så här, jag vill inte göra den här grejen. Att det var, och det tyckte jag var så, så fint svar av honom. Men så slog det mig när man pratade om de här champagnemakarna i då champagne i Frankrike. Där det är så här, hela champagneprocessen där går ut på att det är extremt förutbestämt hur du ska göra det, vad det ska smaka. Du får inte ta ut svängarna. Det handlar bara om att förvalta, förfina, se till att du fortsätter och bidra med exakt samma produkt år in och år ut. Och det är liksom det som är fint, det är den här liksom historien och liksom allt det där som man tänker att jag hade jag varit en vinbonde där och bara så här göra samma jävla grej i generation efter generation. Ingenting ska förändras, ingenting ska vara annorlunda. Alltså jag hade fått panik. Jag får klaustrofobi bara av tanken.
Men det är det där man får tänka också. Vår generation är ju besatta av kronisk utveckling, framåtrörelse, nytt, nya idéer. Så för oss låter det som en jävla mardröm. Men alla är ju inte så. Och det tur är väl det någonstans. För fan vad fint det är med vissa institutioner som bara alltså så här, vars värde ligger i traditionen, i historien, liksom. I hantverket som bara kommer med tid. Alltså så här, det är ju jättefint. Alltså jag tycker att det är så här, kyrkan, nej, den blir ju också svår att försvara när så stor del av svenska befolkningen är ateister. Men ändå så ska man liksom betala kyrkskatt om man inte aktivt går ur svenska kyrkan och så vidare och så vidare. Och samtidigt så tycker jag att så här, den fyller ju en jätteviktig funktion i form av hopp för människor. I form av en plats som känns liksom fin att kunna vila på, liksom. Alltså så här, och jag tycker att det är samma med kungahuset, att den fyller ju massa funktioner för jättemånga människor som handlar om en känsla av nationell stolthet, en känsla av liksom en historiens vinslag. Och det tycker jag är värt hur mycket som helst.
Och bara det som egentligen som liksom adeln och kungahuset har gjort under alla generationer, historieskrivningen för oss andra. Alltså så här, då är det ju väldigt få liksom familjer och släkter som finns. Men det är ju där man också kan så här, få veta och se hur människor levde och hur det var. Men jag tänker exakt det där, alltså så här, när jag tittar på den här, för då får man ju också se väldigt mycket arkivmaterial. De hade hittat rätt mycket fint arkivmaterial som inte jag sett tidigare. Sånt som jag inte har sett. Och jag har sett på varenda, jag tror jag har sett på varenda SVT-produktion som har tittat historiskt på liksom kungafamiljen med arkivmaterial och sådär. Men när man ser den här lilla kungen som nyfödd och när man ser kronprinsessan som nyfödd, där man känner någonstans att så här, det här är min familj. Alltså jag får liksom sådana ömma moderskänslor för lille liksom nyfödde kungen, eller kungen när han är liksom typ såhär, jag vet inte vad han gör, man muckar, han är någon flotta i alla fall, och man bara, men vännen, det är liksom som att man ser sin egen familj på så sjukt sätt ju.
Men jag håller med dig, Clara, det var ju otroligt mycket fint material.
Ja, verkligen. Och sen intressant tyckte jag också att de hade varit och ställt samma frågor till Norges kung och Danmarks drottning. Mm. Som, by the way, det glömde vi kanske att säga i förra avsnittet. Att vi delade flight med henne.
Det gjorde vi verkligen. Jag satt två rader bakom henne.
Ja, det är ju...
Det var mäktigt. Hon är hennes stränga två security guards som gjorde ett gediget jobb så fort någon försökte närma sig. Det var en mycket snabb, tydligt pekande hand. Nej. B-A-K-A, backa.
Verkligen. Vi hade också en i sällskapet som var lite så här, fan, jag tycker det är jobbigt med liksom små utrymmen. Jag brukar prata med personalen och då brukar de sätta mig långt fram. Och så kommer hon till personalen och bara, förlåt, men jag har klaustrofobi. Jag kan typ få liksom panikångestattack om jag... inte känner att jag har space, men det funkar att sitta långt fram. De bara, just idag kan vi faktiskt inte flytta på dig. Hon bara, men kan inte prata med dem som sitter där liksom, så de kanske kan flytta sig. De bara, just idag kommer vi inte prata med dem som sitter längst fram. De är så här, Danmarks jävla drottning. Och också hörde jag att de hade med sig liksom kråset. Alltså kronjuveler.
De hade, ja visst. Hon hade ju varit på Fäcke kvällen innan, så de hade ju den här stora lådan som jag tror var det de bevakade allra mest, de här
säkerhetskillarna. I Backa.
Men alltså, pratade vi om det förut? Det är också bara ett litet PS, men jag känner igen att jag har sagt det här, men det kanske var då och där. Men att den här nya Billy August-filmen, Arengard, för Förstens konst, den har precis kommit, tror jag, på Netflix. Så kostymdrama, urfint. Och det är alltså självaste danska drottningen då, som står för scenografi och kostym.
Jaha! Nej,
hur kul!
Vadå scenografi?
Alltså, hur kul!
Alltså Margareta?
Ja visst, men Kryre, din andre.
Va? Vadå, så hon bara, gud vad kul det skulle vara att vara scenograf och kostym...
Ja, för att det utspelar sig ju liksom i en slottsmiljö, i ett påhittat kungadöme liksom. Ja. Och då har hon väl säkrat autenticiteten på det eller någonting. Men hon är i alla fall scenograf. Jag bara tyckte det var så jävla coolt. Fan vad roligt att vara så aktiv i kulturen liksom, så nära kulturen. Tyckte jag var kul. Verkligen. Men tänk om Silvia hade gjort våra kostymdraman typ Tre solar. Ja. Skoja.
Eller typ att kungen skulle göra det själv då. Otroligt ju. Men jag tänkte på det, det var så deppigt när jag såg den om kronjuvelerna. Det finns ju en dokumentär om det också. Eller dokumentär, men de har träffat Silvia och så pratar hon om alla kronjuveler. Men då säger hon ju också att så här, de här är ju viktigare egentligen för kungahuset. Alltså hon säger det inte rakt ut. Men underförstått så menar hon ju att så här, de här är liksom viktigare än vad jag är. De här kommer att finnas liksom. De kommer att existera långt efter min tid. Och det jag tänkte på när du sa, Tove, att så här, de skyddade nog kronjuvelerna mer än vad de skyddade kungen, alltså drottningen liksom. Vilket är så här, kanske inte helt orimlig tanke, alltså såklart att människoliv alltid är värt mer, men ja, sjukt ju. Ja, det var det jag hade på kungligt. Men på tal om då serietips, har ni sett på den här nya... Den är alltså tysk serie, finns på Netflix. Den heter Liebe Kind, tror jag den heter på tyska, men Dear Child.
Just den. Jag har bara läst om det eller sett trailer, men jag har inte sett den.
Det var en riktig sån nagelbitare som jag kan rekommendera. Men problemet är att man väl börjar så är det svårt att bara... Okej då, älskling, nu går vi och lägger oss och sova. Så att man ska ha lite... Ta den över en helg eller något. Nej, precis. Den är ganska läskig och obehaglig också.
Ja, den ligger etta på toppen, tror jag.
Ja, men det förstår jag. Det var...
Men också baserat på en bok här alltså.
Ja, exakt. Exakt.
Nej, men
ett tips. Är det det du säger?
Det är ett mycket gott tips från mig.
Men om det är tips ni vill ha, låt mig då komma med ett.
Ja, gärna. Jag vill ha massor. Jag tänkte att jag ska ta det lugnt nu. ligga i tv-soffan ett tag.
Ja. Nej, men då har jag ett starkt tips och det är... på SVT Play så ligger ett avsnitt ute nu av serien Telgia, som alltså precis som Snabba Cash handlar lite om ett område liksom som vad ska man säga, organiserad brottslighet har sitt grepp om. Men till skillnad från Snabba Cash så är den är inte lika liksom, det är inte samma tempo och nerv, men det är istället otroliga karaktärsfördjupningar liksom, alltså man verkligen får en bild av alltså en väldigt nyanserad bild, känns det, av så här, alltså allt som står i eller som kommer i det här våldet och kriminalitetens spår liksom, hur många som drabbas direkt eller indirekt, och jag menar alltså Södertälje har ju varit ett enormt problemområde väldigt länge och är ju så fortfarande, och det här är då en fiktiv, ska sägas, skildring, men av ett högst reellt problem. Och jag tycker att den är så jädra bra. Alltså det här tycker jag verkligen är otroliga, otroliga skådesinsatser. Bland annat,
om det är någon, är det några man vet som är med?
Om det är någon som minns Vinterviken, den senare versionen alltså. Inte den med David Tinton, utan den som gjordes här för ett par år sedan. Så var det ju han som spelade Sluggo. Det är alltså en debutant. Han gjorde sin första rollprestation någonsin i Vinterviken och vann en guldbagge för det, för bästa biroll. Och nu är han då tillbaka även i den här, i en biroll där han, alltså, han är så bra. Mm. Han är helt fantastisk, okay. Superung. Jag tror att han är 21 eller 22 eller något sånt. Och bara otrolig.
Att han fick en guldbagge
men det också. Ja, visst. Det är fantastiskt. Nej, men det, så det är ett supertips från mig. Följ den. Jag tycker den är kanon.
Den tar jag ikväll.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte att vi skulle gå in och prata lite, för det känns som att det nu är på gång en liten revival av Me Too på något vis. Vi kommer till det alldeles strax. Först tänkte jag bara säga att min största, ja ni vet ju, ni har ju också 11-åringar. Ja, du har snart en 11-åring, Sofie. Men Sigge är ju 11. Fyllde år förra veckan. Och jag kan känna så här, när hon växer nu, och det blir ju alltid så tydligt just kring födelsedagar. När man är så här, det är så glatt, det är så pirrigt. Jag känner liksom den här känslan av hur hon bara fylls med ännu mer liv. Hur det, hon är liksom så här, ja, men det, livet liksom sugs upp och gör att hon växer. Och där är hon.
Vad fin.
Men på liksom den exakt andra delen av skalan så ser jag hur samma tid som fyller mitt barn med liv liksom suger livet ur mina föräldrar. Och när man står där mitt emellan och ser att det går liksom lika fort åt båda hållen. Man bara liksom har händerna så här rakt ut och bara så här har vi liksom barnen och här har vi de som är liksom på väg att lämna oss. Nu är det förhoppningsvis ganska långt kvar, men ändå att det blir så tydligt.
Ja, ja, men båda processer är ju lika svindlande på något sätt, liksom, även om det är laddat med lite olika känsloregister. Ja. Alltså det är svindlande att se hur ens barn blir så stort och så medvetet och så tydligt på väg någonstans. Men det är lika svindlande att känna att man snart är förälder till sina föräldrar.
Det är hemskt märklig grej. Liksom, för att tiden är så verkligen. Tiden är så underbar och så melankolisk på samma gång. på något vis.
Men också så här, så liksom, har en man som då är 10 år äldre, så betyder det också att jag får en insikt i hur det kommer bli ungefär om 10 år. För vi har ju redan varit liksom på en del begravningar tillsammans för hans vänners föräldrar. Och hur snabbt det går de här 10 åren. Alltså mina föräldrar känns så pigga och liksom vid liv fortfarande. Men liksom hur snabbt det går.
Ja, visst.
Klipp till liksom 10 år framöver.
Ja, men precis. Och det är det. Då börjar det ju verkligen brinna i knuten. Nej, usch vad hemskt. Hemskt. Men också tid, vad fan. Det är det enda vi typ inte kan liksom motarbeta.
Nej, eller köpa oss mer av. Eller... Nej.
Det finns ingen lösning på det. Det är ingen som rår på den. Den bara tuffar på den. Ja, dagens visdomsord. Skriv det. Brodera det på en kudde.
Den gudomliga rättvisan. Mm.
Det blir att jag har nu, medan jag sitter och poddar ifrån sängen i mitt sovrum, så ligger en bok på. Vi har något sånt gammalt Karl Johan-bord från 1800-talet. Där ligger en bok som titeln är Allt kommer att bli bra. Och det är det första jag ser varje morgon när jag vaknar. Allt kommer att bli bra. Men när jag tittar närmare, för jag har bara tänkt så här, ah, vad fint, så man lägger upp bilder liksom, så här är mitt lilla Karl Johan-bord. Och så slår det mig nu när jag sitter här att den som har skrivit den här boken, nej, det är alltså Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets före partiledare.
Ja, just det. Just det.
Det är ett politiskt jävla statement som ligger där. Och jag vet inte ens varför jag har den. Jag har aldrig röstat på Vänsterpartiet i hela mitt liv, men ändå.
Ja, men vet du vad? Tröst kan komma var som helst ifrån, vet du.
Allt kommer bli bra.
Nu kom den från Jonas till dig. Det var hans gåva.
Tack Jonas, tack. Ja, okej, jag vet inte om ni har hängt med i de senaste veckornas liksom. Jag skulle säga att det är kanske tre rätt stora, saftiga nyhetshändelser inom kändisvärlden, varav en är då i Sverige. Och först är det då Danny Mastersons rättegång då. Han blev ju fälld igen. Herregud. Men det kom fram precis.
Var det 30 nu. År? Eller hur mycket var det han fick?
Ja, precis. 30 år to life. Mm. Så att det är väl...
Ja, okej.
Det är ett saftigt straff. Men då att Ashton Kutcher och Mila Kunis hade skrivit brev som liksom lite så...
Karaktärsintygen,
ja. Och efter det har ju då Ashton Kutcher fått avgå från sin egen foundation då, som hjälpa trafficking barn. Ja, för att han hade då skrivit det här brevet till åklagaren. Och sen har
det
också...
Det begriper inte jag.
Nej, vi kanske ska bara börja och prata om den grejen. Det är så här, jag kan tycka att det är det här. Här börjar det bli en slippery slope. För några år sedan så briserade ju hela MeToo. Och vi lärde oss väl någonting av det. Eller gjorde vi det?
Mm. Nej.
Jag undrar ibland om vi faktiskt gjorde det.
Mm. Ja, men man kan ju se tydligt på så sätt att nu är det mycket mer policy än undantag att företag har formulerat liksom, villkor för liksom, hur saker ska gå till på, i deras företagskultur, om man får och inte får, och att folk är mycket mer vakna på såna här typer av saker och sånt. Men det är klart det har hänt massor av gott. Liksom. Men det är också förvånande mycket som känns som det bara så här, repeteras, som vi inte lärde oss av. Och det går ju åt båda håll. Både sånt där folk slipper undan, men också där folk straffas på ett sätt. Alltså där man fortfarande kan cancella folk för att de inte tycker som man tycker att de ska tycka. Vilket jag kan tycka är bizarrt, om jag ska tycka. Nej, men alltså... Helt ärligt, så här, jag har ingen aning om vad Danny Masterson har gjort. Man får väl utgå från att han har gjort jävligt otrevliga saker mot... Ja, precis. Nu var han ju fälld, liksom, så det får man ju förutsätta att rättssystemet har rätt. Men det betyder ju inte att han inte har andra sidor. Att han inte också är en pappa och till och med en god vän till sina vänner. Alltså, så här, det är väldigt sällan någon är rakt igenom en ond person. Sen kan man vara... ha ett uselt omdöme eller liksom ett usel empatisk förmåga eller en
vad det nu kan vara. Kvinnosyn kan du ha.
Usel kvinnosyn. Ja, visst, så kan det verkligen vara. Men det här då att för det de gjorde, alltså Mila Kunis och Ashton Kutcher, var ju att då skriva varsitt brev till domaren i hans fall, som då är karaktärsintygande liksom, där man också ska skriva om hans fina sidor liksom. Och det handlar inte om att han ska bli frikänd enbart, utan det handlar ju om att man också ska ta hänsyn till vem man också är innan man delar ut ett straff.
Ja, och att, så här,
att vilja ge en mer nyanserad bild av en människa som man också vet har fina sidor, det är väl det är väl en självklar instinkt för någon som betraktar sig som en vän.
Mm. Och varför måste han avgå? Alltså varför det här, jag har för dålig koll
därför
på det.
Därför att han får, då får både Mila Kunis och Ashton Kutcher så sinnessjukt mycket skit för att det läcker att de har skrivit intyg, alltså karaktärsbyggande intygsbrev till domaren, alltså till Danny Mastersons fördel.
Men också,
och då menar man att era jävla as.
Och att det framförallt då är typ så här survivors då, antal, alltså survivors i den meningen att människor som har överlevt sexualbrott. Jag menar, vem fan är inte en survivor? Jag blir ju inte frustrerad över det här, förlåt, nu tog jag det väldigt personligt här, men jag kan känna lite så här när folk som kallar sig själva survivors går ut och är så här, det här är så fruktansvärt kränkande. För att man blir aldrig tagen på allvar. De flesta blir inte fällde. Nej, jag fattar det. Och det är klart att det är en jättesorg. Men även en våldtäktsman har rätt till en kompis. Även en mördare har rätt till en kompis. Även en pedofil har rätt till en kompis. Och att den kompisen säger så här: jag ser också fina sidor. Jag har aldrig sett någonting av det här. Jag ser fina sidor. Jag tycker att den här personen verkar vara en jättebra vän. Och folk är så här: hur fan kan man säga det om en så här convicted rapist? Ja, alltså så här, vi alla känner rapists, convicted or not, liksom.
Nej, men precis, och det, jag menar, det är ju inte för att avdramatisera hans brott. Det om något är väl det alla kan begripa, att vara fruktansvärt att ha blivit utsatt för det här. Absolut traumatiskt. Det är ju inget snack om det. Men jag tycker inte att det ena utesluter det andra.
Nej, det är
alltså,
det.
Precis som du säger. Och just den här kulturen att det är så här, folk kan bli cancelade från sina liv i princip och från sina andra urviktiga uppdrag för att de då inte tycker som vissa tycker att man ska tycka, återigen. Och jag tycker att det är absolut bizarrt, för att inte säga livsfarligt. Vad fan är det som händer?
Ja, exakt. Och där kan man tänka också att så här tog ju faktiskt inte ens domaren in consideration att för det påverkade ju inte hur han bestämde straffen.
Nej.
Så att så här, då liksom Danny Masterson har fått möjlighet att liksom säga sin sak och få sitt stöd. Men domaren har gjort sin bedömning. Låt oss lämna det där. Verkligen. Och sen så är det klart att folk är så här, de är ju bara så här, bara för att de blir påkomna. De trodde inte att det här skulle liksom läcka. Där man också känner lite så här, jag vill klart att de inte trodde. Ska vi belasta dem för det? Men det är också konstigt att så här, alltså,
så här, eller vad menar du? Alltså vilka inte trodde?
Nej, men alltså så här, att de, Ashton Kutcher och Mila Kunis trodde inte att breven skulle läcka. De trodde att de skulle vara liksom förseglade då. Och det är väl klart. Men det är ju också där det blir läskigt att så här, man i det här samhället vi befinner oss nu inte kan säga så här. Men jag kan ta till exempel Soran Ismail som ett exempel. Jag var ju vän med Soran Ismail. Han blir anklagad för jag vet inte om han, de la väl ner för undersökningen va? Och sen så tror jag att det blev en förtalsrättegång i alla fall. Men jag skulle kunna säga så här, jag har ju delat liksom husbil med Soran Ismail. Vi har bott i samma rum. Vi har rest runt på turné ihop. Alltså så här, jag har inget ont att säga om honom. Han har alltid varit respektfull, han har alltid varit snäll och trevlig och haft en jättebra, tydlig kvinnoanalys när han har pratat med mig. Betyder inte att han inte har gjort alla de här andra grejerna. Men ska inte jag ha rätt att få då, om någon vill ha min...
Säga vad din bild är, exakt.
Ja, verkligen.
Ja, exakt.
Precis, och kan man, om någon ställer en fråga om en annan person och man aldrig har bevittnat beteendet den är anklagad för.
Nej,
alltså, det verkar ju sinnessjukt att man då ska svara utifrån åsikter som bygger på andras hörsägen och inte utifrån vad jag faktiskt vet. Varför, alltså, det vore helt irrelevant och om något rätt så säkert. Så att det är bara, nej, jag tycker det är vansinnigt.
Eller att man skulle kunna förkämpa för en vän oavsett vad den personen har gjort och faktiskt kämpa för det. För det tror jag också behövs liksom, för att människor ska också liksom, deala med sina grejer och få ett samvete. Mm. Okej, men det var en av grejerna då. Den, grejerna, händelserna. Den andra är ju då att Russell Brand-anklagelserna har ju också återuppstått på något
blommat upp.
Blommat upp igen, för att det var, han blev ju anklagad för rätt länge sedan för då liksom våldtäkter då, alltså precis som Mathison. Är inte åtalad eller fälld för någonting, vad jag vet.
Nej, nej, det tror jag inte heller. Jag tror att allt var nedlagt.
Men hävdar då nu att han, anledningen till att han liksom blir utpekad nu plötsligt igen är för att han då har en YouTube-kanal där han pratar om konspirationsteorier. Och att framförallt så har han också så här, varit kritisk mot mainstream media och att det då är mainstream... Jag tycker det här är så roligt på det. Men det är också typ på män som kommer på sånt här. Men att det är mainstream media som har då kokat ihop att man ska lyfta upp de här gamla anklagelserna bara för jävligt med honom och sätta dit honom.
Ja, men alltså.
Alltså det är också så här.
Okej, Trump. Vi säger så.
Ja, ja, ja. Mm. Oh. Och bara, det kan inte vara en coincidence liksom. Och sen har det bara dykt upp ännu värre och fler grejer. Och Katy Perry, hon sitter liksom och bara så här...
Ja, gnider ja, händerna.
Ja, verkligen.
Karma. Mm.
Så där får vi se hur det utvecklar sig. Men jag tänker också
precis, att det är intressant. Men han har blivit tvungen att stänga ner helt.
Han
frågetecken.
Sparkad från sin agentur och så vidare.
Ja. Men det känns ju som att han ändå, för han är ju lite av en Trump-person, hade börjat bli det redan innan och fått ett följe som gillar hans konspirationsteorier. Och de blir ju lite untouchable, för ingen förväntar sig att liksom, den typen av man ska vara helt lille. Alltså, han kommer grab them by the pussy, och det är ingen som bryr sig om det, liksom. Men det roligaste tyckte jag var Amy Schumer som skrev så här... Jag tror det var Amy Schumer som skrev så här, förlåt, men det kan väl vem som helst räkna ut att ingen kvinna frivilligt skulle ha sex med en man i en fedora hat.
Kul.
Så här, folk som ifrågasätter våldtäkten eller bara så här, förlåt. Nej, det
ja. Älskar henne.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men sen då kommer vi till den sista som har blommat upp här i Sverige. Har ni bra koll på fas 3?
Nej men gud, just det. Det här läste jag ju om, ja. Ja. Precis, med Olle Palmlöv.
Precis. Ja, men fas 3-gate i Sverige är då att det visar sig att jag gör en snabb recap bara. Men det visar sig att SR släpper en podd som heter Fas 3 med Moa Wallin, en kille som heter Kristoffer som jag inte kommer ihåg vad han heter efternamn.
Kristoffer Nyqvist.
Nyqvist, ja, och Olle Palmruv. Och i det här så blir då jag vet inte ens hur vi ska göra med namnen här, om man bara ska säga, alltså så här, för att...
Nej, jag tror inte det. Alltså, de som det går att läsa om kan man ju säga, men de som inte går att läsa om ska vi inte säga.
Exakt. Men då är det ju en ex-flickvän som också är en publikperson till en i Fastighetspodden till Olle då, går ut och säger hur kan SR liksom ta in honom och anställa honom när de vet vad han har gjort mot mig. Och då är det så att det finns liksom då den här ex-flickvännen hävdar då att hon har blivit utsatt för misshandel och har försökt göra en anmälan förr i tiden men lagt ner den anmälan. Och till saken hör då att Olle är ihop med en chef på SR. Det här har jag alltså bara fått förklarat för mig. Jag vet inte om det stämmer. Det kan vara hörsägen. Och sen i allt det här så visar det sig också att ex-flickvännen är kompis med Moa Wallin som är då egentligen huvudstjärnan i den här podden. Anledningen till att podden finns. Plötsligt så går då Moa Wallin ut och säger i, liksom, på nära vänner på Instagram, så att det här är inte heller öppet för allmänheten, men det har ju spridits liksom. Att, alltså, gav sin version som var att så här, SR har valt att ta in den här, alltså ta in Olle utan hennes vetskap och tagit en massa beslut kring den här podden som har gått helt emot liksom det som hon fick förklarat till sig från början och allt sånt där. Alltså så här, väldigt geggig situation. Ex-flickvännen blir också arg på Moa Wallin för att hon inte bara hoppar av hela projektet, för att de är då vänner, tror jag. Och nu, det senaste då i förra veckan som hände var att podden läggs ner.
Aha. Nej, utan jag tror att det är, eller jag vet inte varför jag säger ni som att jag är dödssäker, men jag tyckte att jag läste idag att det som har hänt är att det läggs på is för att både Kristoffer Nyqvist och Moa Wallin har hoppat av, men att det fortfarande verkar som att så här, det är inte ett stänka, att det kanske kan hittas en annan konstellation eller jag vet inte vad. Det verkade inte som att allt var nedlagt, men var det bara jag som läste det på ett korkat sätt eller?
Nej, det kanske är så, det är bara att för mig tolkar jag det som att så här, okej, men den kommer ju inte återuppstå, inte i det namnet i alla fall, då kanske det blir någonting annat, men då är det ju inte samma produkt liksom.
Nej,
och nu kanske det hinner hända massa också eftersom vi spelar in en vecka i förväg, ska tilläggas.
Nej, men så att jag...
Det är kladdigt och kluddigt alltså.
Ja. Det är det verkligen. Och här blir det ju lätt att tänka, fan, jag vill inte ge mig in i den här. För det, jag märker också att det är väldigt, väldigt många som liksom så här tar, väljer sida.
Parti. Ja.
Precis. Och det känns så här, fast alltså,
känner ni alla de, alltså, inblandade?
Ja.
Eller,
ja. Nej, ja, jag känner bara en och vet vilka de andra är.
Jo, men jag gör ju det och jag tror, alltså, oavsett vad som har hänt, så jag ifrågasätter inte liksom det vittnesmålet på något sätt. Det skulle jag aldrig göra. Och jag börjar ifrågasätta varför den här killen då, Olle, varför han väljer att ta klivet fram i rampljuset igen.
Man kanske tänker att det har gått så mycket tid så att nu borde det vara vatten under broarna liksom.
Jo, jag vet.
Anmälan lades ner och allt.
Precis.
Och han är man. Man har alltid stora självuppfattningar.
Mm. Men då tänker jag så här, har män bara valt att liksom... Alla tänker också så här, för det är ju klart att Russell Brand också så här förnekar. Han är inte heller dömd för någonting. Han förnekar våldtäkt. Och är det så att man liksom intalar sig själv det här, eller? För jag tror att det här kan vara den största anledningen till att det finns män som inte har kunnat komma tillbaka från MeToo. Och det är männen som inte har tagit sitt ansvar.
Vem vet? Det kan ju mycket väl vara så att, han helt upplever att han inte har, känner igen sig i den bild som hon har av vad som har hänt. Det kan ju mycket väl vara så att han, alltså, oavsett om han har rätt i det eller fel i det, att han uppriktigt inte delar den bilden av historien. Att han tycker att hon gjorde si och därför blev saker så, eller han blev ju så här för att hon var så si. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, det där är ju ganska vanligt att två personer har helt olika bilder. Sen med det inte sagt, försöka inte på något sätt trivialisera om det har funnits någon form av psykisk eller fysisk misshandel. Liksom. Jag bara menar att så här, det är ju inte ovanligt att förövare och offer har helt skilda bilder, och inte bara ur en juridisk strategisk aspekt, utan uppriktigt psykologiskt inte delar bild. Liksom.
Mm. Mm. Mm.
Och är det så att han verkligen inte gör det, då kan jag mer förstå att man, när det har gått också några år, tror att så här, okej, men nu borde väl det, eftersom det där var ju inte sant, då kommer ju hon veta också nu, och då kommer det, nu har det gått tid, så nu är det okej då, säkert. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Vad vet jag? Gud, det här är ju verkligen snillen spekulerar. Jag har ingen aning om någonting av det här. Jag
försöker läsa bara på här samtidigt. Det är därför jag sitter så tyst. För att jag hade så dålig koll på det här. Och nej, men tydligen den, har de ju bara sänt ett avsnitt av den här podden, ja, innan det här briserar.
Ja. Exakt. Det skulle släppas ett nytt idag, tror jag, eller om det var igår. Men vad heter det jag däremot tänker mest på i hela den här historien är att den här stackars Kristoffer Nyqvist måste ju undra vad i helvete det var som hände. Det måste vara en sån satans tornado.
Han är enda som inte har... Det jag tänker, jag sitter och kollar på den här trion och liksom så här, nej men okej, det blev ett avsnitt och sen...
Ja. Inkastat i någonting som verkar spännande och sen är utkastat. Mm. det måste vara special. Alltså, det var bara whiplash på stackars Kristoffer Nyqvist.
Ja. Jo, men jag också tänker att det är liksom så jävla klantigt av SR och inte så här, om de vet att de här ryktena har funnits, och om det har funnits liksom flashbacktrådar och annat, att inte så här okej, det här måste ridas ut
lite före. Due diligence innan.
Ja. Mm. Och liksom innan...
Ja, men för alla skull, alltså både för liksom ex-flickvännens skull och för Olles skull. För alla skull så behöver man ju verkligen ta i det innan och göra, liksom, ja, undersöka vad är detta? Hur ska vi hantera det? Hur ska vi förhålla oss? Vad är etiskt rimligt här? Vad är liksom, det låter ju som att man har slarvat med det förarbetet. Liksom.
Först sen tänker jag så här, ja, vi kan ju säga så här, oavsett vad som har hänt eller inte, vi vet inte... Det finns ju olika... Det finns diskussioner om att det faktiskt också finns bevis. Men skitsamma i det fallet, eller i det här fallet då. Men det jag tänker är att så här, de som lyckades i MeToo till exempel och gå vidare i livet var ju de som faktiskt ägde sina misstag. Till exempel Louis C.K. Som bara så här... Fan, jag har varit en sjuk jävel liksom. Jag har gjort de här grejerna. Jag behöver seriös hjälp. Kliva tillbaka, liksom, åka på ett behandlingscenter. Jag vet inte, han kanske inte ens är boten. Han kanske håller på med det fortfarande. Då hade han ju kanske, då hade han åkt dit ganska snabbt på det ändå, i och för sig. Men han är säkert inte en botad jävel. Men han ägde det misstaget. För jag tror att människor vill inte fortsätta hata. Mm. Människor vill inte fortsätta, liksom. Man vill förlåta.
Man vill ju gärna hitta försonande drag.
Ja.
Alltså, det är väldigt svårt att fortsätta liksom hålla någonting emot någon som lägger sig fullständigt platt. Det är bara utgå från privata situationer, om man bråkar med någon. Så fort man får mothugga, men då jävlar, då eldas det på. Men är det någon som bara så här, 1000% håller med en och bara, du har så rätt. Du har helt jävla rätt. Det var helt sjukt gjort av mig. Jag ber verkligen, då är det ju liksom, då rinner ju allt av en. Då är det bara, ja, det var det. Nej, men det är okej, men jag var väl också dum kanske. Alltså så här, jag tror liksom så här, sekunden Louis C.K. sa, allt de säger är sant. om vittnesmålen emot honom.
Ja.
Då har han ju redan börjat sin resa tillbaka liksom.
Precis. Ja. Och jag tror att det är också för vilket offer som helst. Det är klart att man skulle vilja se en, liksom, ett straff och en fängelsedom. Men bara också att få det erkännandet. Det här har hänt.
Ja visst. Ja, visst.
Verkligen. Och inte så här, nej, det där hände aldrig. Det var consensual. Eller jag rörde liksom henne aldrig. Eller jag liksom har aldrig slagit henne. Alltså så här, det är ju en sån jävla gaslighting som gör fruktansvärt ont. På alla sätt.
Visst. Ja. Såklart.
Och vet ni vad som mer gör ont?
Att det är slut för idag.
Ja. Och att det är en hel vecka tills vi kommer att höra oss igen.
Ja. Jag vet!
Jag tar fullt ansvar för det. Jag tar fullt, helt och hållet ansvar för att jag inte kommer att höra sig i den här podden på en hel vecka. Jag hoppas att du överlever ändå.
Det är jävla trist.
Så är vi tillbaka igen nästa onsdag.
Det är vi verkligen.
Ja.
Tack för idag, fuckers!
Ja, tack. Puss.
En podd från Allermedia.